Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Göteborgspostens redaktion. Våren 2019.
Göteborgsposten, det var Mikael Velikio.
Hej Mikael, det var alla med recensionen. Jag ska hysa att du har besök här så du vet lite vad heter förra.
Det står en person och väntar nere i GP-husets reception. Personen säger sig ha något som den vill lämna över. Material, så känsligt att jag får lova att inte visa det för någon utomstående. Några månader senare. Jag står utanför ett lyxhotell i centrala Göteborg. Blir invinkad av en taxibil som står parkerad precis utanför.
Jag har en tjej, men hon är bara sådana. Ja, man ska gå live sex och sådana. Och du har hotell, eller?
Vad sa du? Ja, hotell, ja. Jag bor själv.
Du kan hålla henne ikväll om du vill. Hon är svensk tjej, jättebra tjej. Det har jätteroligt. Många folk när tar henne.
Han säger att hon finns i en lägenhet i centrala stan. Att hon bara kommer ut när han kör runt henne till olika män.
Ta ikväll, ta henne när du är ensam. När du har inget att göra i hotell, ta henne och ha roligt. Jag lovar dig. Jag vet, det var många som gjorde gubbar. Så slappna av lite, fina dricka, uppleva, du vet. Sängen och lite tv och leva. Leva livet som säger i Sverige, du vet. Hon gör allt. En 80-90-årig, du vet, det är jobbigt. Jag har varit med dem. Du vet, du får inte göra så snälla slävel och sådana. Här är inget, här är tillåtet allt du känner.
Ja.
Seriöst?
Allting alltså?
Allting.
Han säger att jag kan få köpa kvinnan redan nu. Vad han inte vet är att jag har en dold kamera på mig.
Du lyssnar på Systrar, en granskande podcast. Om män som köper kvinnor, våld och överlevnad. Och tre unga tjejer som slutade vara tysta.
Sex med barn från 14 och neråt. Anser du att du är pedofil?
Stämmer det att du har arbetat som en callgirl?
Men vad har den här frågan för relevans i målet?
Vi är från Göteborgsposten.
De borde vara rädda. För jag har inget behov att hålla käften om vad de har gjort.
Av Göteborgspostens Mikael Verdicchio. Första delen.
Göteborgspostens redaktion. I den här podcasten kommer vi att granska män som köper kvinnor. Det är en granskning där jag och en kollega kommer att granska sexhandeln runt omkring, framförallt Göteborg. Där ni kommer att få följa med oss till industriområden, skolor, källarlokaler och helt vanliga villaområden. Där vi kommer att granska hundratals män och den organiserade sexhandeln. Det är en granskning som på allvar börjar när jag får tillgång till en samling material. En kvinna har gett mig en lista med olika namn. Alla på listan är män, boende på olika adresser runt om i Göteborg. En del av dem med makt och framstående inom sina yrken. Enligt kvinnan ska männen ha våldtagit och förgripit sig på henne mot betalning.
Hej. Har du tid på en minut där?
Absolut. Jag bara skicka ett goda bilder till Christian.
Det kan sitta svårt rum, eller?
Kvinnan ni hör är min kollega, fotografen Meli Pettersson Elaffi.
Nej, men alltså jag tänker, jag har ju gått igenom det här och försökt att liksom få en bild av de här namnen som är här.
Mm.
Jag tänkte jag skulle visa det lite.
Ja, shit alltså.
Här är någon som jobbar med läkare.
Men hur många här har du liksom som du ser namnen här?
Ja.
Känner du eller har du liksom?
Alltså jag har ju sett namn på den här listan som jag känner igen. Jag har ingen aning om det är just de jag känner.
Men... Så jäkla bra att du har liksom dokumenterat allting så noga.
Mm.
Att liksom...
Mm.
Det kommer att återkomma till mig och min kollega Meli. För den här podden kommer inte bara handla om oss och vår granskning. Den kommer också handla om något helt annat. Vi kommer också berätta om några unga tonårstjejer i Göteborg vars liv vävdes samman på ett oväntat sätt. I centrum står en stor polisutredning. En utredning med så grova inslag att stora delar av den hemligstämplats. I den här podden kommer ni för första gången få höra hela historien från både polisen och tjejerna själva. En historia som till stor del utspelar sig på helt vanliga högstadie- och gymnasieskolor runt om i Göteborg. Men vi tar det från början.
Ja, jag minns att vi fick ett samtal från Mika-mottagningen här i Göteborg.
Mannen ni hör heter Mats Ilbo. Han är kammaråklagare i Göteborg. Och för honom börjar den här historien redan 2016.
Och de hade en kvinna hos sig som för dem hade berättat om ruskiga händelser som hon har varit utsatt för. Jag minns att det var en barnmorska som hade uppmanat henne att prata med polisen.
Det är december. Bara några dagar innan julafton.
Och det var en polis som mötte upp henne på Mika-mottagningen. Och där och då började hon berätta en häpnadsväckande, otrolig och hemsk och smått osannolik historia. Jag minns att poliserna var tagna efter mötet med den här tjejen.
Kvinnan på Mika-mottagningen, en mottagning för personer i prostitution, går i en mörk jacka och stora svarta läderkängor. Hon kommer av utredarna att beskrivas som en verklighetens Lisbeth Salander.
Ja, jag uppfattar det som en väldigt intelligent tjej som hamnat riktigt illa till här i livet. Hon utstrålade trots alla hemskheter ett lugn och en vilja att komma till rätta med allt. Och jag slogs väl främst av hennes otroliga minne. Hon hade ett detalj- och bildminne som närmast kan liknas vid Lisbeth Salanders. Med de specifika detaljerna som hon lämnade. Man kunde nästan inte tro att berättelserna var sanna.
Den här podden kommer inte att handla om kvinnan på polisstationen. GP har sökt kvinnan som avböjt att medverka i den här podden. Men vad varken hon eller polisen vet när de börjar utreda hennes berättelse är att hennes öde kommer att leda dem vidare till flera andra unga tjejer. Helt vanliga skolflickor som själva kommer berätta hur de drogs in i en av de värsta sexbrottshärvorna i västsvensk kriminalhistoria. Och vi ska nu dyka rakt ner i en av huvudpersonernas liv i en helt annan del av stan.
Jag är väldigt nervös.
Tjejen ni hör heter Stina. Hon vet inte om det själv än. Men hon kommer, precis som åklagaren Mats Ilbo, att bli en av huvudpersonerna i den här historien. För Stina börjar alltid ett av stans mest exklusiva områden. Hon har nyss fyllt 13 år. Sommarlovet är slut och Stina gör sig redo för att börja sjua.
Och jag vet inte vilken outfit jag ska ha på mig. Vilken som matchar vad. Men jag hittar nog något att ta på mig och så... sätter jag mig på bussen.
Bussen tar Stina förbi havet. Längs hästhagar, båthamnar och stora nybyggda villor. Bort från det lilla radhusområdet där Stina bor själv. Med föräldrar, syskon och en hund. Under det långa blonda håret tar hon på sig sina rosa hörlurar. Lyssnar på Lady Gaga, Avicii och idolerna 50 Cent och Eminem.
Går av bussen. rätta till håret, kolla så att man inte har något mellan tänderna. Jag går in på skolan och jag känner att alla tittar på mig i nacken liksom och tänker, vem är hon? Eftersom jag var ny på skolan. Och jag har pirr i magen, men ändå liksom extrema pressen ifrån mig själv att inte snubbla eller säga fel eller få något i halsen när man pratar.
Det syns inte utåt, men på sin förra skola fanns det de som retade Stina. En hemlighet som hon inte tänkt berätta för någon.
Jag såg det som en ny chans. Att jag äntligen fick komma till en ny skola och bli en ny version av mig själv. Jag hade lovat mig själv att ta för mig och lovat mig själv att vara stolt över mig själv. Göra bra ifrån mig och skapa många nya vänner. Och hade nog en jättestor önskan om att vara populär. För livet verkade så himla enkelt om alla tyckte om en.
På skolans parkering ser Stina svarta sportbilar och familjesuvar. Kvinnor i klackskor och män i pikétröjor som vinkar av sina barn.
Väldigt fina kläder skulle jag säga, hade människor. Och fina bilar som Porsche eller Volvo. Ganska sån här, den stora kombin som är lyft i bakhjulen.
En bit in på skolgården spannar Stina in moppekillarna. Det blonda hockeygänget. Några nysminkade tjejer som frågar varandra hur sommaren har varit. Och det är vissa som sticker ut mer än andra.
Det fanns ett tjejgäng som det var som taggar som stack ut i deras aura. Familjen Wahlgren med Mean Girls, Deluxe. Allting som handlar om pengar är intressant. Allting som handlar om hockeykillar är intressant. Och vilken fest eller vad man drack eller hur mycket alkohol man kunde köpa. Eller vilken väska man hade, eller vilken jacka man hade, eller vilka skor man skulle köpa.
Jag kommer ihåg den ena tjejen, en av våra första möten, så hade hon en jacka på sig som kostade 7 800. Och den jackan hade jag kollat på stan och liksom avgudat den. Och då sa jag till henne att, gud vilken vacker jacka du har, vad fin den är. Jag hade köpt min senaste jacka själv för typ 1 000. Jag tyckte jag var stolt över det liksom. Och då svarade hon mig att det är min mamma som vill att jag ska ha på mig den. Jag blev ju så svartsjuk. Och jag, alltså det är ju typ, mina föräldrar hade väl aldrig gjort så för mig.
Det är redan nu tydligt vilka hon inte vill bli ovän med.
Jag vill inte bli trampad på, så jag tänkte att om jag blir en del av dem så kommer de inte trampa på mig. Eller säga att jag är så fattig ut.
Tillbaka till Mats Ilbom igen. På en mottagning i Göteborg har en kvinna precis berättat en smått otrolig historia för polisen.
Man kunde nästan inte tro att berättelserna var sanna. Med de inslagen hon beskrev om vad hon hade varit utsatt för och vilken omfattning hon hade varit utsatt.
Detaljerna i kvinnans berättelse är så råa och hemska att poliserna som lyssnat blir illamående. Hon kommer av polisen att beskrivas som en verklighetens Lisbeth Salander. För hon beskriver minnen med nästan övermänsklig precision. Platser och människor hon träffat, återger rum och var exakt olika föremål stått. Hur personer rört sig och vad de sagt. Bankomatuttag som andra gjort. Med uppgifter om klockslag och väder över ett år efter att de skett. Ju längre tiden går, desto mer övertygade blir polisen om att det hon säger stämmer.
När jag tänker på hennes minne och de specifika detaljerna som hon lämnade så kontrollerade vi så mycket uppgifter som vi kunde och i princip kunde vi verifiera alla detaljer som hon lämnade. Ju mer vi kontrollerade hennes uppgifter, desto mer blev vi övertygade om att hennes berättelse och främst hon själv som person var helt och hållet trovärdig.
I en annan del av Göteborg har den blonda och 14-åriga Stina börjat göra sig hemmastad i sin nya skola. Satt upp schemat i skåpet, hälsat på klasskamraterna och lärt sig vart bakom gympasalen som vissa går iväg för att smygröka.
Jag såg det inte första dagen, men efter några veckor så Då känner man av vilka som rör sig vart på skolan och vilken soffa folk sitter i och vilka killar som är lite mer hävdande och populära och spelar hockey och vilka killar som är lite mer för sig själva och kanske sitter med sina mobiltelefoner. Och vilka tjejer som alltid har på sig nya kläder och pratar om Stella McCartney eller Gucci eller Louis Vuitton. Har nya hårband och skrattar och viskar när man går förbi.
När Stina har tråkigt går hon gärna in på Tumblr eller Instagram. Följer bloggare och influencers som berättar om sin vardag, sminktips och kläder.
Hej allihopa! Tänker om min konstiga blogg har fått ett eget tv-program. Med det här programmet kommer ni få följa mig när jag går till kändisfester, går och tränar, umgås med pojkvänner, vänner. Ja, allt man gör i en vanlig tonåringsliv.
Via sin laptop händer det också att Stina loggar in på webbsajten My Diary. En sida där man kan föra dagbok.
Jag vet att jag skrev mycket under mina lektioner i skolan. Om jag satt tillräckligt så här i ett hörn typ. Och vi hade någon skittråkig svenska lektion. Då kunde jag så här klicka upp den och börja skriva. För då trodde ju läraren att man antecknade. Men jag zonade ut och var i min egen värld och satt och dagdrömde.
Nu är jag i skolan igen. Fy vad tråkigt. Jag har S-lektion med min kära lärare. Just nu går den igenom vad som kommer hända på måndag. Då ska vi åka skridskor och så ska vi till simhallen. Simhallen fixar jag lätt. Det är bara att stå ut med att ha bikini. Det enda jag är rädd för är att jag ska känna mig tjock. Jag kan vara glad att jag har stora bröst i alla fall. Så kollar de andra på dem istället för mina tjocka lår. Nu ska jag försöka anstränga mig lite. Adios.
Alltså jag hade jättemycket känslan att jag var tjock hela tiden. Jag minns typ i sjätte klass att det var någon kille som sa till mig typ att jag gillar inte större tjejer. Och det sa han till mig liksom rakt till mig i ögonen för att han var intresserad av min väninna. Men då blev det liksom, jag var intresserad av honom och då blev det liksom ett tecken på att jag inte var värd honom för att jag var för tjock. Fast jag kanske inte ens var det. Tumblr hade just då en ganska populär genre för att liksom visa att typ ätstörningen är glamoröst. Tjejer runt om hela världen skrev att de var glada att de hade gått ner i vikt eller var glada att de var anorektiska och glada att de äntligen inte kunde ha sina kläder och så. Så jag kommer ihåg att jag läste mycket om att om du kräks 10 minuter efter du har ätit så hinner inte kroppen ta upp någonting. Så att då blir det verkligen som att du inte har ätit någonting.
Hello everyone, today I'm coming at you with my top 10 tips to help you lose fat.
Till frukost äter jag absolut ingenting. Men om jag är jättehungrig så kan jag väl få äta en halv grej frukt.
Jag kunde kräkas på skoltoaletten efter lunch. 2 eller 3 gånger om dagen liksom. Jag räknade ut hur det skulle inte synas på mina händer. Typ handkräm eller man har en lång tröja som täcker fingrarna typ.
Efter skolan tränar Stina bollsport. Hon drömmer om att bli bäst i sitt lag och har tränat i flera år. Efter träningen brukar hon ta bussen hem. Men ibland händer det att hon promenerar. Förbi kiosken och den lokala ridklubben. Förbi de vita patriciervillorna. Blåa swimmingpooler bakom höga stålgrindar. Och förbi hemmafesterna. Som hon inte blivit bjuden på. Tillbaka till Stina igen.
Man kom till skolan och jag visste att alla dömde vad man hade på sig och det kunde vara en löjlig sak som att de sa att man hade en smutsig tröja eller att man hade billiga byxor eller att man inte hade en tillräckligt dyr jacka. Och det var tydliga grupperingar efter vad man hade på sig. Tjejerna var som, skulle alla se ut som att de var med i typ Gossip Girl och bodde på Upper East Side. Typ hockeykillarna, alla hade såna här Dolmite-jackor. Det var några få butiker i stan som så här styrde vad som var trendigt.
Under en av rasterna kommer en elev fram till Stina. Hon drar i Stinas solglasögon, slänger dem i golvet. Eleven skriker att Stinas solglasögon är fake och att hon inte ska tro att hon är något. Stinas försök att bli accepterad har inte gått som hon tänkt. Tjejgänget som hon såg första dagen, ni vet de med dyra jackor, de har börjat ge henne pikar.
De är ganska iskalla men väldigt nyfikna ögon liksom. Observerar en från topp till tå. De kanske till och med luktar vilken parfym man har på sig när de går förbi. Så de är ju väldigt om sig och kring sig för sin miljö. För att allting som närmar dem kan vara ett hot.
Men det är inte alla som är elaka mot Stina. I skolkorridoren har hon börjat få ögonkontakt med en äldre kille. Han går i åttan och heter Vincent. Hänger med hockeykillarna och går på de populäraste hemmafesterna.
Utåtagerande, smart, rolig, populär, elak. Lite mer rebellisk skulle man väl kunna säga. Någon som kanske var den som gick lärarna på nerverna. Men fortfarande hade bra betyg.
Stina vågar inte själv gå fram och prata. Men en dag bryter Vincent isen.
Jag fick något meddelande som var typ hej snygging. Jag vill veta mer om dig, något i den stilen som inledde till en konversation. Och vi smsade nog fram och tillbaka i 2 veckor.
Vincent frågar om Stina vill träffas. Hans föräldrar är borta och han har huset helt för sig själv.
Jag var nog inte kär i honom på något sätt, utan jag såg det ju som en statusinvestering. Att umgås med honom för att jag ville bli populär. Vi sågs ensamma hemma hos honom efter skolan. Jag tror båda var jättenervösa. För jag var jättenervös. Men samtidigt så övade jag ju på att inte visa det yttre. Utan jag var ju självsäker. Såg jag på film eller någonting. Pratade så mycket skit om andra tror jag. Jag tror faktiskt... Jag kände då att vi hade lite samma syn på det här med status. Och att liksom beräkna vad människor tänker och tycker om en. Intressant. Och kort därpå så försökte vi väl ha sex. Men det gick inte så bra. Jag tror vi blev avbrutna med att hans familj kom hem. Och då var det bara att ta på sig och ta väskan och gå hem.
När Stina lämnar Vincents hus känner hon fortfarande pirret i magen. Känner hur luften är ovanligt lätt att andas. Ruset genom kroppen håller i sig i flera timmar. Känslan av att vara speciell.
Jag ska precis gå på bussen. Och så ringer min mobil med dolt nummer. Och så svarar jag, hej det är Stina. Och så säger en tjejröst att jag är en äcklig hora som borde ta livet av mig. Och att jag borde skämmas. Och så skrattar 2 andra röster i telefonen. Och jag lägger på. Går på bussen och förstår inte riktigt vad det är som händer. Försöker förstå om det är de vanliga tjejerna som inte tycker om mig. Som bara trakasserar mig som vanligt. Eller om de vet någonting som inte jag vet. Och vad han har sagt till sina vänner.
Stina funderar på vad Vincent kan ha sagt. Men förstår ganska snabbt att det inte kan ha varit något bra.
Och kort därpå så får jag ett sms från det här numret då. Som har ringt mig med dolt tidigare. Men nu är det ju inte dolt eftersom de skickar ett sms. Att jag borde ta livet av mig och att jag är en äcklig hora som förlorar min oskuld till någon som håller på och knullar någon annan och har en flickvän. Jag inser ju ganska fort, alltså inom en timme, att jag aldrig vill prata med den här killen igen. Jag inte ens vill svara på hans sms. Att jag inte kommer igenkänna hans ansikte om han någonsin tittar på mig. Att han är död i mina ögon. Och att jag hatar honom. Och jag känner mig extremt utnyttjad, playad och sårad.
Det ska visa sig att Vincent redan är på G med en tjej. Men det är Stina som det kommer få konsekvenser för.
Jag blev ju förknippad med att vara billig och lätt och ful. Och liksom och förknippade det ganska hårt med mig själv och att det var mitt fel. Medans när jag kommer tillbaka till skolan så vet jag förmodligen att han blev ganska liksom upphöjd av det. Att han sa att vi hade haft sex. Jag blev extremt arg, kommer jag ihåg. Det var då jag kände att jag inte kan lita på mina närmaste vänner. Att jag inte kunde lita på någon.
I skolkorridorerna pratas det om tjejen som var otrogen med en annans kille. Om horan och slampan.
Man känner sig som typ att man har en måltavla på ryggen. Man blir väldigt ledsen samtidigt som man inte vill visa det för att man vill inte att de andra ska vinna. Och man vill inte bli den ledsna personen. För då kommer folk bara säga att man får skylla sig själv.
Tillbaka till polisen och åklagare Mats Ilbom igen.
Ja, min spontana tanke initialt det var ju att det var en berättelse som det var svårt att ta in och tro att det verkligen var sant.
De sitter med en ung kvinna framför sig. En kvinna med svarta läderkängor.
Jag såg att hon var lite vaksam mot mig, vilket är fullt naturligt. Jag kommer där som en stor man och ska prata med henne. Men hon utstrålar en form av lugn och säkerhet. För mig var hon en väldigt speciell kvinna, en väldigt intelligent tjej som har hamnat i väldigt mycket besvär på grund av vad olika män har utsatt henne för.
Kvinnan berättar att hon utsatts för mängder av övergrepp. Att hon pressats in i prostitution av en man. Och polisen reagerar särskilt på en detalj. Enligt kvinnan ska mannen ha sagt att han är rektor på en skola. En skola som också råkar vara brottsplatsen.
Jag ska inte sticka under stol med. Det var ju klart att man tvivlade på många av uppgifterna. Eftersom de var så speciella och så rent och sagt bedrövliga. Men det fanns aldrig någon anledning att tro att hon gjorde detta för att ljuga för rättsvårdande myndigheter.
Vad polisen inte vet är att kvinnans historia kommer att bli början på en enorm polisutredning. En utredning som kommer leda dem vidare till flera andra unga tonårstjejer. Tillbaka till Stina igen. Under veckorna som gått har ryktet om henne bara blivit värre.
Folk tittar och viskar och kanske skrattar precis när jag går förbi eller pekar. Eller ja, jag skämt på min bekostnad.
Hur var det?
Jobbigt.
Eleverna pratade om slampan som låg med en annan tjejs kille. Samtidigt märker Stina att Vincent börjat få dåligt samvete.
Han skrev ju till mig och han försökte ju prata med mig och han tittade på mig. Men han förstod nog ganska snabbt att jag inte skulle respondera. Han kunde säga mitt namn när jag gick förbi som att han pratade om mig med sina vänner. För att få en reaktion. Någon gång tror jag han ringde med Dals nummer också.
Hon började skolka från lektioner. Samtidigt som tjejgänget gör allt för att visa att hon inte är uppskattad.
Alltså, jag var ju deras nöje liksom. Ju sämre jag mådde, förmodligen ju galnare jag blev, ju gladare blev de, för då hade de lyckats. Jag var nog extremt självkritisk, så jag tänkte att allting var mitt fel. Och jag kände mig extremt sårad och ensam. Men också bara att man slutar lita på alla. För man orkar inte mer. För man vill inte att det ska hända igen. Så man stänger av också sina känslor väldigt mycket. För att man orkar inte känna sig arg. Man orkar inte bli frustrerad. Man orkar inte ledsen. Man vill inte brista ut i gråt.
Stina börjar bli elak tillbaka. Hon blir utåtagerande, försöker slå tillbaka med hårda ord. Och lärare börjar fråga varför hon är så hård mot andra.
Hälften av mig kanske ville slå ner personen och bara liksom gå full animal och brottas. Men jag var ju väldigt verbal av mig. Så jag tänkte, vad är det värsta jag kan säga? Så om någon sa någonting så sa jag oftast ganska elaka saker tillbaka.
Men blickarna från tjejgänget är svåra att undkomma.
Någon dag så ringde de mig och sa att de ville visa något YouTube-klipp eller någonting. Och jag kände ju liksom att det var en setup. Och då sa de, ja men kom till gympasalen typ. Och jag gick inte till gympasalen för jag tänker, det är dit de vill att jag ska gå. Då kommer det ju hända någonting som jag inte vill ska hända. Så ringde jag en annan väninna då. Och så frågade jag, har du sett dem här någon? Nej, sa hon. Så ringde en annan, har du sett dem här någonstans? Nej. Har du sett dem här? Kommer jag ihåg. Och så fick jag höra av någon av mina väninna att de var vid matsalen. Så jag gick dit. Och där står de. Jag vet inte varför de ville liksom att jag skulle gå hitan och ditan. Men de ville väl förmodligen bara försöka utöva någon makt på mig. Att jag skulle liksom gå på deras lögner eller bli förnedrad på något sätt. Och så går jag fram till flickvännens väninna som jag upplever är elakast mot mig. Och säger till henne att du ska skita i vem jag ligger med. Eller vem jag knullar, tror jag skriker. Och så tar jag fram min hand och så skriker jag fuck you typ. Och så bara pekar den rakt ansiktet på henne och typ går så nära som möjligt. Jag var nog rasande typ. Och jag skrek verkligen så här som att alla typ utanför matsalen liksom hörde ju bara, nu är shit's going down. Nu händer det grejer liksom. Och jag skriker det. Och när jag väl skrikt färdigt så säger hon bara, jag har inte gjort någonting. Och de bara, vi fattar, vad pratar de om? Typ bara, låtsas vara dumma i huvudet. Och så säger jag väl typ så här, prata aldrig med mig igen.
Det är en sen försommarkväll. På övervåningen i ett av radhusen sitter Stina ensam på sitt rum. Hon sitter i sin säng med laptopen vilande i knät.
Hey guys, today I'm going to be showing you 20 ways that you can make money as a teenager.
Those of us that choose to enter the industry do so of our own volition and freedom.
We retain ownership of our bodies, we set our own prices.
The people who come to see us aren't seeking to bring violence to women. They're seeking out intimacy.
Alltså jag ville verkligen bara ha pengar. Jag ville att alla som hade sagt till mig att jag hade fake solbriller typ, att de skulle få en käftsmäll när de såg mina nästa brillor som inte skulle vara fake. Få respekt.
På sajten Stina hittat ser hon mängder av kontaktannonser. Hon funderar lite och trycker på skapa annons. Skriver en kort beskrivning. Lägger in bilder på blonda, lättklädda tjejer som hon hittat på Tumblr och Facebook. Hittar på en anonym mailadress. Funderar en stund till. Och trycker på publicera. I I en annan del av Göteborg, på Göteborgspostens redaktion, sitter jag och min kollega, fotografen Meli. Som jag berättade i början av det här avsnittet har vi fått tips om något helt annat. En lista på ett antal män i Göteborg som en kvinna pekar ut som sexköpare och våldtäktsmän. Flera av männen bor på några av stans finaste adresser. En del av dem jobbar till och med i vår egen bransch.
Vänta, jag ser här. Namnet här uppe. Går jag upp lite? Nej, men jag tänkte på efternamnet bara.
Ja, ja.
För jag känner att som var så efternamn.
Mm, okej.
Okay. Men det är ingen här i Göteborg. Nej. Tänk om du har släkting kanske.
Mm.
Men ingen av dem är dömd för något brott.
Ja, jag vet inte vad man ska göra med det här materialet. Alltså, Eller vad tänker du?
Det är helt omöjligt för oss att avgöra trovärdigheten bara utifrån kvinnans lista.
Men jag tänker att om det är så att de här uppgifterna stämmer så... Det är ju inte helt omöjligt att det finns fler som har träffat de här männen.
Nej.
Så vi bestämmer oss för att leta efter fler kvinnor i Göteborg med erfarenhet av prostitution. På nätet hittar vi annonser med kvinnor som befinner sig i det just nu. Vi hittar också stödgrupper för personer som hamnat i sexhandel. Vi skriver att vi är intresserade av att på allvar granska män som köper sex. Skriver att vi vill få kontakt med personer som blivit köpta för att höra deras verklighet. Skickar iväg våra meddelanden. Och till slut så får vi svar.
Jag heter Mikael.
Hej.
En av dem som hör av sig är Bella. Hon vill gärna berätta om sin verklighet. Om männen som utnyttjat och köpt Bella sedan hon var 15 år gammal och utsattes för en våldtäkt.
Männen har ju absolut inte behövt gissa sig till att jag har mått väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Folk går till och med igång på liksom ens utsatthet. Det är ju ganska uppenbart om man går till ett barn som har helt sönderskurna ben och armar, liksom gråtkanaler längs kinderna och som suger av någon i någon park för ett ciggpaket att den inte mår bra. Det krävs ju inte något detektivarbete för att upptäcka. Och om man inte bara går med på det utan faktiskt initierar det och fullföljer ett sånt övergrepp så bryr man ju sig minimalt. Det känns som att många går runt och tänker det skulle kunna vara min pappa eller min granne eller min lärare. Och jag tycker det är viktigt att folk förstår att det inte bara skulle kunna vara utan det är din pappa, din bästa killkompis, din pojkvän.
Bella har gjort något speciellt. Hon har fört anteckningar och dokumenterat många av männen i en slags dagbok. Ursprungligen som ett sätt att kunna bearbeta allt för sig själv.
Hur vanligt tror du det är liksom, att man skriver ner så här eller dokumenterar som du har gjort?
Mm. Jag vet inte riktigt. Jag vet att det finns många andra som gör det.
Men Bella är långt ifrån ensam. För vi kommer att få svar från hela 16 kvinnor och transpersoner.
Hej, såg ditt meddelande. Hur kan jag hjälpa till?
Hej, jag är med. Säg bara vad jag ska göra.
Jag har längtat så länge på att någon gör detta.
De har alla en sak gemensamt. De har blivit köpta som varor av män som utnyttjat dem på de mest brutala sätten.
Hej igen.
Och en stor del har precis som Bella, utan att tänka på det, dokumenterat sina förövare.
Så här enkelt får du över pengar med Swish.
De vill att vi berättar om deras verklighet. Men framförallt om de tusentals svenska män som varje dag köper unga kvinnor. Tillsammans kommer vi att granska hundratals män runt om i Göteborg. Män som aldrig trodde att de skulle granskas.
Jag tänker att de borde vara rädda. För jag har inget behov att hålla käften om vad de har gjort.
Du har lyssnat på Systrar, en granskande podcast av Mikael Verdicchio. I kommande avsnitt.
Det är nästan som ett hot. Gör du inte som jag vill så kan din mamma få reda på det här.
Det är svårt att föreställa sig hur en människa tar sig ur en sån här situation.
Vi är från Göteborgs-Posten.
Har du själv erfarenhet av sexhandel? Ring in till vår telefonsvarare och dela med dig av din historia. Numret är 031 62 45 55.
Jag är uppvuxen i en stabil familj med mamma, pappa och en syster. Jag började sälja mig i tonåren efter att ha varit utsatt för sexuellt utnyttjande. Och jag var fast i min egen bubbla av självförakt och äckel. Jag önskar att jag fått chansen att vara en normal tonåring. Med massor av vänner att skvallra om killar med. Jag kunde inte skvallra om killar. För mina killar var män som köpte mig.
Musiken i den här podden är vald av de medverkande själva. Och vissa av namnen är utbytta. Vill du ta del av fler vittnesmål från kvinnor som blivit köpta av män? Gå in på gp.se/systrar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.